Ja, ämnet ikväll är Gardells Jesus och Bibelns Jesus. Är det någon skillnad? Det är inte bara en skillnad, det är en otroligt stor skillnad. Därför är det så märkligt att den framställning som ges av Gardell om Jesus ändå verkar gå hem, till och med i kyrkor. Stora skaror lyssnar och ler och skrattar och klappar i händerna. Vad är det då för en Jesus som väcker som förtjusning? Gardell skriver i sin bok om Jesus att den Jesus jag presenterar, det är den Jesus jag hoppas att Jesus är. Vad jag hoppas och vill att Jesus ska vara. Han erkänner att den bygger inte på bibeltexten. Även om man använder bibeltexter, men med stor omtolkning av vad Bibeln säger. Och därför skriver han också, och det får man ju säga är ändå ärligt, den Jesus jag skriver om är en spekulation, en skugggestalt. Alltså denne Jesus finns inte där tydligt och klart i texten, men om man vrider och vänder på texterna på bibelkritiskt vis så kan man kanske få fram en skugga av något slag. Den är inte riktigt där, men den skugga, den skugggestalt, och han medger att det är en spekulation. Nu tycker inte Gardell att det är så konstigt, för att det som står i Matteus och i Markus och i Lukas och hos Johannes och alla Messias profetiorna i Gamla testamentet, det är inga riktiga presentationer av den riktige Jesus. Messias profetiorna är egentligen inga Messias profetior, utan det handlar antingen om kungen i Israel eller om någon annan inom världslig gestalt som kunde ha betytt någonting för länge sedan, men långt före Jesu tid. Och den Jesus som presenteras i Nya testamentet, det är ingen Jesus som man har sett och varit tillsammans med, utan det som framställs som ögonvittnens berättelser om vad de har sett och hört, det är i själva verket mycket sen konstruerad församlingsteologi. Och församlingar av olika slag som långt efter Jesu tid har försökt formulera en sorts Jesus. Och vi kan inte lita på att den Jesus som presenteras är verkligen ögonvittnesskildringar. De var aldrig där, säger Gardell. Han borde ha sagt, jag var aldrig där. De som verkligen har vandrat med Jesus, lyssnat till honom dagligen och fått undervisning av honom om och om igen i över 3 år, de var aldrig där, enligt Gardell. Hur kan han säga det? Han bygger på bibelkritiska handböcker. Det finns tryckta teologiska böcker som säger så tokiga saker. Och det har han följt. Han har verkligen snabbt plöjt igenom massa bibelkritisk litteratur. Och sen har han plockat ur det för att göra en sån Jesus som jag vill ha. Men jag medger att det är en spekulation. Jag får bara fram en skugggestalt, säger han. Ja, vad säger han då om Jesus? Först och främst, Jesus är icke Guds son. Han är en människa. Och inte bara en människa. Han är långt ifrån syndfri. Han tog ofta miste. Han tog miste om både det ena och det andra. Och han är framförallt inget försoningsoffer för alla människor. Han har inte dött för människors synder. Han är inte människors frälsare. Han var bara, skriver han, en av alla de profeter som stigit upp till ytan en kort stund och felaktigt utropat Herrens dag. Då skriver han, sidan 16. Han var bara en av alla de profeter som stigit upp till ytan en kort stund, kort sekund och felaktigt utropat Herrens dag. Men visst är det märkligt att man inte hoppar till. Att man inte upplever detta som en fruktansvärd förvanskning av vad ögonvittnena verkligen har hört och sett. Och som har varit så uppenbart att till och med fienderna kunde inte komma ifrån. Vad gör vi? Han gör märkliga tecken och under, det kommer vi inte ifrån. Man anklagar honom för att häda när han säger dina synder är dig förlåtna. För bara Gud kan förlåta synder, det hade fariseerna förstått. Men så utgår man ifrån att Jesus är ju inte Gud, så då hädar han. Och därför måste han dö. För straffet för hädelse är död. Men när han då, för att de ska förstå att Jesus har makt att förlåta synder, det vill säga att han är Gud, så gör han faderns gärningar. Och om jag inte gör faderns gärningar så tro inte på mig då. Men så gör han faderns gärningar inte bara inför en människa, två människor, tio människor, inför hela folkets ögon. Helt uppenbart, vad gör vi då? När en blindfödd får sin syn, vad gör vi då? Ja, han var nog inte blindfödd. Så intervjuar man föräldrarna. Är det er son? Ja. Var han blindfödd? Ja. Hur kan det då komma sig att du kan se? Ja. Det är omöjligt, det går inte. En människa kan nämligen inte vara samtidigt Gud. Det är utgångspunkten. Men ändå de som vill döda Jesus och få bort honom. Och till och med döda säkra vittnen som Lazarus som blev uppväckt från de döda. Man säger, ja, men det är uppenbart. Vi kan inte förneka att han var död. Och nu lever han. Vad ska vi göra? Och så beslutar man att vi måste döda Lazarus också. Bort med bevisen. Och hur gör man med tomma graven? Jag menar, vi har massa stora ledare som Buddha och Muhammed och många andra. De ligger i graven. De pekar ut graven. Man vandrar till massa stora ledares gravar och lägger blommor där och sånt där. Men Jesu grav är tom. Vad gör vi då? Ja, vi sprider ut ryktet att lärjungarna kom och stal av kroppen medan vi sov. Fast det är inte så lätt att se att de stjäl en kropp när man sover. Bevisligen är graven tom, så det kunde man inte förneka. Men de har flyttat på kroppen och men det hade varit en väldigt enkel sak för dem att plocka fram kroppen. Lärjungarna hade tagit kroppen någonstans. Nej, det går inte att komma ifrån de tydliga vittnesbörden. Och de är så tydliga så man kan säga vi vet på vem vi tror. Det är inte att vi tror mot bättre vetande och rätt ut i luften. Och det är med Jesus som är Guds uppenbarelse också i gamla testamentet som vi har talat om tidigare idag, att det inte bara påståenden om Gud, att han är en levande verklighet, utan det är så tydliga vittnesbörd. Vi var med och vi såg och vi hörde, och inte bara en gång. Man kommer inte från vad som hände vid uttåget ur Egypten. Man kommer inte från vad som hände på Sinaiberg. Det både hördes och syntes. Vi kommer inte ifrån vad som hände vid Röda havet. Vi kommer inte ihåg vad som hände, vi kommer inte ifrån vad som hände vid klippan och så vidare. Nej, det som Petrus trycker under, det vi tror på, det är inte några utstuderade myter. Vi var ögonvittnen till Jesu majestät, säger Petrus. Och vi läser Apostlagärningarna 10. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Och Johannes, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Alltså mycket konkret och påtagligt. Men om det inte finns några ögonvittnen, ingen har sett något, ja då vet vi hur det är i olika sammanhang. Om vi ska vittna om någonting och säga, ja, jag låg och sov då. Eller, jag vet inte om någon var där. Ja, men finns det någon som kan berätta vad hände vid den där gatukorsningen när bilarna smällde ihop? Det gäller att hitta några vittnen. Finns det några vittnen? Och det behövs mer än en, och enligt Bibeln så ska det vara två eller tre. Och när det gäller Jesus så är det inte bara två eller tre. Det är en stor hop av människor, och det finns till och med fiender som tvingas erkänna att motvilligt vad som hade hänt, och det blir besvärande. Det blir ett jätteproblem. Går det då att trolla bort de många ögonvittnena till Jesu ord och gärningar? Det går enligt min mening inte. Och det gick inte så bra heller för fienderna att trolla bort dessa vittnen. Men man kan naturligtvis påstå rakt ut att de personer som dagligen umgicks med Jesus, de umgicks aldrig med Jesus. De fanns inte. Och det är inte bara frågan om lärjungar, det är frågan om en högt uppsatt prokurator som heter Pontius Pilatus. Han mötte honom och flera andra ståthållare. Fick höra om honom och kommer inte förbi apostlarnas vittnesbörd. Och när Paulus säger om en av dem att du är nära att tro, så blir det väldigt besvärande. Så säger, gå nu med det. Får vi lyssna på det någon annan gång. Det är nästan som du berättade där. Man kommer lite, blir lite för närgånget. Då passar det inte riktigt. Jesu fiender kan förneka sanningen i Jesu ord. Men har gärningarna nu skett inför så många vittnen, ja då kunde de inte förnekas. Kraftgärningar, under och tecken. Men det står, fastän Jesus gjorde så många tecken så trodde de ändå inte. Nu är det ju otänkbart att en människa kan vara Gud, säger fariseerna. Så trots att han har gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, Johannes 12:37. Men det var ändå många som trodde på honom. Även står det bland rådsherrarna, alltså Sanhedrin, det 70-rådet. Vi vet ju inte vilka det var annat än två, Nikodemus och Josef av Arimatea. Men det var tydligen ytterligare några, men de vågade inte. Trycket var så stort att de vågade inte stå upp för sin tro. Det var många som trodde på honom även bland fariseerna, men för fariseernas skull ville de inte bekänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. Johannes 12:42. När Jesus och hans gärningar är ett problem. Gärningarna visar att han är ett med fadern, men det kan man inte tro. Så därför säger man, du hädar och gör dig själv lik Gud fast du är en människa. Fast du är en människa. Men Jesus svarar, om jag inte gör min fars gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna. Om ni inte kan tro på mig, då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Så det stora problemet, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken, står det. Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Johannes 11:47. Ja, vi har också talat om uppståndelsen. Och det är många vittnena om det. Till och med så att Paulus indirekt hänvisar till gå och fråga. Han har visat sig för mer än 500 på en gång, av vilka många ännu lever. Några är insomnade. Så det finns möjligheter att gå och fråga dem vad som har hänt. Nej, egentligen på ett sätt är det inte så konstigt att Gardell känner sig fri att hitta på en Jesus. För att det är samma mönster i bibelkritisk litteratur. Och vi har idag pratat om Jesaja och Daniel, och vi har sett hur bibelkritiken mot texten hittar på massa saker om en andra och en tredje Jesaja och en författare till Daniels bok som var en from jude på 160-talet. Varför då? Jo, därför man måste komma ifrån profetiorna. Och man kan inte acceptera att det är sanna förutsägelser, utan det som framställs som förutsägelser måste vara skrivet efter att det har hänt. Det kan inte ha sagts i förväg. Och det här är ju inget nytt. Vi hade ju liberalteologer som Adolf Harnack och många före honom som hade det här som grundtes. Det var en tysk som hette Friedrich Strauss som skrev Das Leben Jesu tidigt, och som också kom med en annan Jesus än apostlarnas eller Bibelns Jesus. En huvudpunkt är tydligen för Gardell att han måste känna ett godkännande på något vis för det liv han lever. Det får inte finnas någonting som är synd om jag upplever det som kärlek. Om jag upplever det som kärlek så kan det inte vara synd. Och om Bibeln säger att det är synd så måste det vara fel och vi måste göra oss av med det. Det var någon som nämnde till mig när vi hade matrast här att nämn gärna också filmregissören Pollack med en film som är väldigt populär. Vad heter den? Så som i himmelen. Och han predikar precis samma evangelium, vilket ju inte är något evangelium, att det är bara du upplever det som kärlek, även om det är helt missbruk av sexualiteten eller av oss klara brott mot Guds ord, så är det i alla fall rätt. Så är det. Och det tycker många, det där tilltalar ju. Det tilltalar vårt onda kött. Nej, det är en tragik att man inte förstår och inte vill förstå vem Jesus är. Jerusalems invånare, står det, och deras ledare förstod inte vem han var. Men likväl, genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Så läser vi i Apostlagärningarna 13, 27 till och med 31. Vad är det som spelar in då, förutom bibelkritik, när man menar sig ha frihet att göra sig en egen Jesus? Ja, det som spelar in är också det syndiga liv man vill försvara och leva. Man vill ha gott samvete för det, men tydligen inte man har det inte riktigt, och man skyller på att det måste vara då sådana som bokstavstroget litar på Guds ord, de blir ett problem. Och det är möjligt att kristna gentemot Gardell, några kanske har uttryckt sig klumpigt eller varit nedlåtande och inte visat en sån omsorg som gör att om möjligt han skulle lyssna och ta emot Guds ord. Han har retat sig på många kristna, framgår av hans bok, som han tycker har uppträtt elakt och burdust mot honom. Jag kan gott säga att Gardell verkar vara mycket begåvad. Han är verbalt begåvad. Han är en skojare som lockar till skratt, och han har lätt för att spela teater och fånga människors intresse. Det jag kritiserar, det är hans grova förvanskning av Jesus Kristus. Och det jag tycker är upprörande och skrämmande, att dessa grova förvanskningar av Kristus, och detta att vi inte behöver någon frälsare. Och det är klart, vi behöver ingen frälsare. Det finns egentligen ingen synd. Och ingen är oren heller. Han betonar, han tolkar såna här ställen om när Jesus förklarar någon ren. De menar att den är ren i sig själv. Det är inte Kristi tillräknade renhet. Och han utgår ifrån att människan behöver inte renas, människan behöver inte frälsas, människan behöver inte förlåtas. Det finns ingenting som man behöver be förlåtelse för. Ja, vad ska vi då ha Jesus till? Ja, det kan man fråga sig. Kanske han uppmuntrar oss till att utveckla hejdlös och okontrollerat någon form av kötslig kärlek. Jag vet inte. Det är flera som hejar på Gardell och konstnärer och som målar om Jesus som en kötslig person som och ställer ut sådana målningar i till och med i domkyrkor. Till och med i Skara domkyrka har nyligen ställts ut. Där är det frågan om grov sexuell utlevelse i strid med Guds ord, och Jesus är inblandad i det. Och nye biskopen där i Skara försvarar det som väldigt fint. Det här. Nej, det är en tragik att sån här förförelse och såna här grova förvanskningar sprids. Men jag ser en av huvudorsakerna, det är just den bibelkritik som har öppnat fältet för att spekulera och tycka själv lite hur som helst. Det finns ingen respekt för det bibliska vittnesbördet. Ingen respekt för det bibliska vittnesbördet. Gardell har ju skrivit två böcker. Han kom ju först ut med en bok som heter Om Gud. Och den är ju alldeles förfärlig den också. Gud som vi tror på, den enda sanna och levande guden, det är bara en monstruös gud, konstruerad av människor från olika gudsbilder. Vissa herdar hade en gudsbild, vissa hade en annan gudsbild, och de var olika och motstridiga. Men så kom det här olyckliga att man skulle ha någon sorts förening som man buntade ihop motstridiga gudsbilder från olika människor. Och så fick vi den gud som vi dyrkar. Och det är en monstruös gud, skriver han. Det vill säga, Gud har inte skapat oss, utan det är vi människor som har skapat Gud. Ja, avgudar har vi skapat. Avgudar har vi skapat, men den enda sanne guden kan ingen människa skapa, men han har uppenbarat sig. Men det är det man förnekar. Och jag tror att Mats Molén har påpekat många gånger att om man förnekar den allmänna uppenbarelsen, det vill säga det vi kan se med våra ögon, vilken väldig gud, vilken väldig skapare det måste ha, så säger man, det är ingen skapare bakom, utan det har skapat sig själv. Ja, då går man snart vidare till att Gud har inte skapat, men han har inte uppenbarat sig så att alla kan se. Troende och icke-troende kan se skapelsen. hur förunderlig den är. Man till och med måste ibland säga att ja, det är förunderligt. Men man kan inte säga att det beror på vilken fantastisk Gud. Hur stor är inte han? Utan man säger naturen har skapat. Vilken förunderlig natur. Det är förunderligt vad naturen har skapat. Man kan inte säga att Gud har skapat. Och när man har tagit det steget. Och jag tror att detta med darwinism och olika former av evolutionism, det har gjort en enorm skada. Alla våra barn, alla våra ungdomar får ju det här ständigt. Så att man tänker ju, du är inte klok om du inte tror på evolutionismen. Och det är miljonerna år som det har gått för att det så småningom ska kunna bli det som sen har blivit. Och ibland hittar man ju en mask och säger den där masken, den är vår förfader. Det märkliga är att den där har inte utvecklats någonting. Det är fortfarande en sån där mask. Man går då vidare och förnekar den särskilda uppenbarelsen. Gud har inte uppenbarat sig. Men enligt min mening, det går inte att komma förbi vittnesbörden. Det går att komma förbi vad som står i Koranen. Det finns inga vittnen. Det är inte åtföljt med gärningar och förutsägelser. Det är hemligt och bara inför en. Men här Bibelns vittnesbörd, vad som har hänt allt ifrån skapelsen och genom hela Israels historia. Och sen när uppfyllelsen kommer genom att den utlovade frälsaren kommer precis som var förutsagt. Född av jungfru, genomborrad på korset, uppstånden på tredje dagen. Precis som var förutsagt. Och han dog för våra synders skull. Nej, man får inte se förutsägelserna som vittnesbörd om Jesus. På rasten här var det några som påpekade och undrade hur kan Bibel 2000 skriva i 22 salmens 17 vers att hans händer och fötter är skrumpna. Och den som påpekade sa, jag kan inte hitta någon översättning någonstans som har det. Det är ett svårt ord på hebreiska som är översatt lite olika, men ingen har skrumpna. Men varför, frågade någon, har de översatt valt skrumpna? Ja, vad tror ni? Jag tror att man har valt det ordet för att våra tankar inte ska gå till den korsfäste Kristus. Utan man läser de bibelkritiska handböckerna med kommentarer till Jesaja 53 eller till psalm 22. Så handlar det inte om Messias som blir genomborrad för våra synders skull. Utan det handlar om något helt annat. Och när Jesus enligt psalm 22, eller citerar psalm 22, förmodligen kanske hela psalmen. För man citerar början så menar man hela psalmen oftast. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så säger man, ja men se där. Jesus var också en svag och dålig människa som inte kunde tro när det riktigt blev knepigt. Men Jesus, det är ju det som är poängen. Han blev övergiven för att du och jag inte ska bli evigt övergivna. För syndens skull. Synden skiljer oss från Gud. Synden måste sonas, den måste gottgöras och den rättfärdighet och helighet och renhet som jag saknar, den måste jag få mig tillräknad av nåd allena. Därför att Kristus har uppfyllt allt som lagen kräver och han har gottgjort för all synd, betalat all synd. Han är en sann återlösare. Nej, det går inte att översätta med skrumpna, det står kaari. Och det är visserligen ett ovanligt uttryck. Det är inte samma ord som står i Jesaja 53:5. Där står det genomborrad, man gör hål i. Och här så står det ett ord som sannolikt har att göra med verbet kaar, som också finns i en annan form, kor. Kor eller kaar, och det betyder gräva hål i. Och det har redan Septuaginta som då en översättning som sker par hundra år före uppfyllelsen översatt med genomborrade. Så man kan inte anklaga Septuaginta för att liksom ha sett det först och sen har man läst in det utifrån vad som hände. utan man har tolkat det så det måste betyda genomborra. Och det är, men det undviker man i Bibel 2000. Samma personer som har hyllat Bibel 2000, stått bakom mycket av det arbetet, har ju också belönat Gardell för vad han har skrivit i de två böckerna om Gud och om Jesus. Hur då? Han belönades med att bli hedersdoktor i teologi. Var någon som sa på, ja men han har ju inte förstått någonting. Och så kan man bli hedersdoktor om man inte har förstått någonting. Ja, det är ganska så märkligt. Han blev också hyllad av dåvarande ärkebiskopen då för sin stora insats. Och visst har han gjort en insats på det sättet att han är snabb. Han har läst massor med böcker och han drar ihop vad han har läst och gör det lättläst och begripligt. Så på det sättet har han gjort en stor insats. Men att vara doktor i teologi måste ju betyda att man verkligen känner de heliga skrifterna ordentligt och förmedlar vad de heliga skrifterna verkligen säger. Ja, jag har tröttat er ganska mycket idag. Det här är fjärde gången många av er sitter. Jag tycker synd om er. Jag menar, jag kan ju inte somna som står upp här. Men ni som sitter där, det kan inte vara så lätt. Jag får tacka er för er stora tålamod och hoppas att något av det jag försökt förmedla kan vara till att det stärker tron och frimodigheten och glädjen hos er att ni frimodigt och glatt litar på Gud och hans ord och brukar flitigt Gud och hans ord. Läs skriften och läs den i sitt sammanhang. Amen.